ska.
Tack. Vilken, det här behöver jag också. Vilken introduktion. Jag blir generad. Så. Men tack. Får jag säga. Det är precis, vi ska husera i Johannes evangeliet kapitel 21 idag. Och det här, jag har levt med den här texten några veckor med tanke på söndag, men liksom inte riktigt, ja, ska jag ta något annat ämne, ska jag ta en annan text, och så har jag landat i den här texten igen och igen och igen och igen. Och det här är ju Petrus möte med Jesus, och det här är en av mina favorittexter. Jag tror jag säger det varje gång jag predikar om saker, men det här just, och jag gillar Petrus som person, som karaktär, evangelierna. Han är väldigt mänsklig. Han strular till det nästan jämt. Och så får han rätt också ibland. Och så. Jag gillar honom. Men i alla fall, ska jag läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 21. Jag vet inte om ni ser. Det kanske är säkrare att ni tar upp en app eller en bibel och läser. Men så här står det i alla fall. Så här skriver Johannes. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Petrus sa det till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de sa det, vi följer med. De gick ut, de steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? Och det här är ju säkert vad alla fiskare vill höra efter en natt till sjöss. Men de säger det: mina barn, har ni ingen fisk? Och de svarade nej, och han sa det: kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Och de kastade ut nätet, och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa det då till Petrus: det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, han hoppade i vattnet. Och de andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Och då steg de i land, fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa det till dem: hämta några av fiskarna ni just fått. Och Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Och Jesus sa det till lärjungarna: kom och ät, kom och ät. Och ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram, han tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Och detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Och nu kommer det vi ska fokusera på. När de ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina lamm på bete. Han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa det: för mina får på bete. Sen pratar de lite till, och Jesus avslutar med att säga: följ mig. Följ mig. En lång text, men jag tycker att den är helt fantastisk. Och den här berättelsen Den här berättelsen vid Tiberiasjön, det hände ju troligtvis bara några dagar efter Petrus troligtvis värsta dag i sitt liv. Det finns dåliga dagar och det finns riktigt fruktansvärda dagar. Och vad som har hänt, det vet ju många av er, och vi har firat påsk alldeles nyss. Men Jesus, han och lärjungarna, de samlas i Jerusalem för att fira påskmåltiden. De bryter brödet och delar vinet. Och Jesus till Getsemane, och Jesus blir arresterad och han ställs inför rådet, det judiska rådet Sanhedrin. Och där han egentligen blir ställd till rätta med lögner. Och under natten då Petrus rabbi, hans mästare, hans vän som står honom så nära, medan han står där inför rådet och anklagas av lögner, så befinner sig Petrus vid översta prästens gård, står det. Och de står och värmer sig vid glödhögen, vid elden. Och folk börjar liksom känna igen honom. Är inte du en av de som följer henne, Jesu lärjungar? Och Petrus säger, nej, jag känner inte den mannen. Jo, men vi känner ju igen dig. Nej, jag känner inte den mannen. Och det hände tre gånger. Tre gånger förnekar han att han tillhör Jesu lärjungar, att han känner Jesus. Och det här är samma Petrus som alldeles nyss i berättelsen, och det tror jag till samma dag, har sagt de här sakerna. Även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska jag aldrig komma på fall, Jesus. Om jag så måste dö med dig, så ska jag aldrig förneka dig. Jag kommer inte svika dig. Jag är där för dig. Samma dag. Och Jesus svarar ju, i natt innan tuppen gal ska du förnekat mig tre gånger, Petrus. Och då säger Petrus så här, fortfarande kan han säga, on his high horses tror man säger på engelska, alltså ganska kaxigt. Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig, säger Petrus. Han vill inte lyssna på Jesus. Och vi vet ju då vad som händer där vid glöd, liksom vid eldstaden, vid överste prästens gård. Jag känner inte den här mannen. Ni misstar er. Jag är inte den ni tror. Och när tuppen gal den tredje gången, så inser Petrus vad som har hänt. Och det står att han grät bittert. Kan ni känna liksom tyngden i detta? Och när vi läser om Petrus så förstår vi att det här är ganska likt honom, som jag sa. Han rusar iväg och han tror att han har fattat det, och ibland fattar han det, ibland strular han till det. Och som han har passion, det här Petrus. Det är all in. Eller hur? Och det är bra. Men Petrus, han är den första att fatta vem Jesus är. Han säger så här: du är Messias, den levande Gudens son. Han är den första av lärjungarna att riktigt fatta vem Jesus är. En kort stund senare så berättar Jesus att jag kommer dö. Jag ska till Jerusalem, jag kommer arresteras, jag kommer dö. Och Petrus, bara en kort stund senare, säger nej, Jesus, tala inte så här. Det kommer jag inte tillåta. Och Jesus säger till mig, håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. Är ni med? Det här är Petrus. Det är tillbaka, framåt och tillbaka, och det är passion. Och nu är vi här vid Tiberias sjön. En kort stund efter Jesu död och uppståndelse. Och Petrus, han vad gör han? Han gör det han alltid har gjort. Han är fiskare. De kanske sitter där bara och rullar tummarna liksom och bara, nej, grabbar, jag drar ut och fiskar nu. Och de säger, vi hänger med. Och sen efter en hel natt av fruktlöst fiskande så står Jesus där på stranden. Och han visar dem var de kan hitta fisk. Och han har gjort upp en eldstad. Han grillar fisk, fixat bröd. Och han säger, kom och ät. Sätt dig här med mig. Och jag tänker så här, att precis som det finns dåliga dagar så finns det också riktigt jobbiga samtal. Har ni haft ett jobbigt samtal någon gång? Några nickar. Man känner att det här, ta mig ur detta, snälla. Det här skippar jag helst. Och jag tror att åtminstone till en början att det här samtalet som Jesus har med Petrus, eller som Petrus har med Jesus, är ett sånt samtal. Det kanske är första gången som de faktiskt sitter öga mot öga. Han har visat sig 3 gånger, men nu sitter de där på stranden. Lagt sig, de äter. Okej, vad gör vi nu? Vad ska Jesus säga? Och Jesus, han hade ju kunnat sagt, han hade kunnat bemött Petrus på flera olika sätt, tänker jag, ur ett rent mänskligt perspektiv. Så. Varför? Vad gör du, Petrus? Vad tänker du på? Ångrar du dig? På något sätt, kan jag få en ursäkt? Petrus, eller Simon Petrus, du gjorde mig så besviken. Det gjorde ont när du gjorde detta. Vill du be om förlåtelse, Petrus, då kan du göra det nu. Det är ett bra tillfälle på något sätt att vänta så. Är ni med? På något sätt är det ganska rätt. Alltså, han hade gjort fel. Men Jesus frågar istället då Simon, som också kallas, älskar du mig? Simon, älskar du mig? Och han frågar honom 3 gånger, och det är inte en slump att han frågar honom 3 gånger på något sätt. Och Petrus svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger, för mina får på bete, var en herde för mina får, följ mig. Så vad Jesus gör där är att han lyfter upp Petrus och han upprättar honom ur den här skammen och skulden som han med största sannolikhet kände. Kan jag i alla fall tänka mig, om jag försöker sätta mig in i situationen. Bara lyfter upp honom. Och han fokuserar på det som är absolut det viktigaste. Vi lägger undan allt det andra, Petrus. Älskar du mig? Det som är riktigt viktigt. Så när allting på något sätt har skalats av Petrus ambition och iver och passion och både som på något sätt är kött i honom. Han tror att han har fattat vad Gud håller på att göra. När det egentligen på något sätt har kraschat och fallit ihop. Så, det är inte så mycket kvar av Petrus. Så blir frågan, vad finns kvar, Petrus? Älskar du mig? Finns det kvar? För det är själva grunden för lärjungaskapet. grunden för lärjungaskapet. Efterföljelsen av Jesus. Och jag vet inte om ni ser kopplingen här. Alltså, älskar du mig? För mina lamm på bete. Älskar du mig? Var en herde för mina får. Följ mig. Så kärleken till Jesus går före tjänst för Jesus. Och jag kommer dela med mig lite om min egen liksom story nu. För det är väl ganska djupt mänskligt att vi vänder på det. Att tjänst för Jesus går före kärleken till Jesus. Och för att dela, bli lite personlig och berätta min egen story, som det heter, så flera vet ju att jag och min fru Steff, vi har hållit på med församlingsplantering under många år innan vi blev med här i Stockholm Vineyard. Alltså att grunda, att starta nya församlingar, pionjärt arbete, och det gjorde vi under många år här i Stockholm. Och med lite olika projekt. Vi stöttades av Svenska Baptistsamfundet, och de var generösa och lite galna tro på oss, men de stöttade oss, och vi är enormt tacksamma för det. Och det senaste projektet som vi jobbar med innan vi blev med här i församlingen, det arbetade vi med under några år, ett par år. Och vi la vår själ och vår hjärta i detta. Och vår vision, det var att få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar, församlingar som planterar församlingar. Och det är ganska stora planer, stora visioner för där vi bodde, men också för hela Stockholm. Det var en stor längtan. Och vi fick se en del god frukt. Vi fick döpa människor. Vi fick formas till en missionell livsstil. Bara be för kollegor. Och vi fick se och be för grannar. Vi fick se en god frukt i detta. Och en fantastisk husförsamlingsgemenskap. Men efter ett par år så fick man oss att acceptera att det inte fanns förutsättningarna att jobba vidare med det här. Av lite olika anledningar. Folk var på väg åt lite olika håll och det var inte läge. Grunden fanns inte. Och för mig, när vi var eniga i gruppen och vi fick be för varandra, vi fick sända ut varandra. För mig så blev det ett mycket tungt beslut, kan jag säga. Det tog mig väldigt hårt på många sätt. Enorm besvikelse. Och jag kände ju, det här är ju min kallelse. Det här är ju min kallelse. Att plantera, att vara pionjär, att bryta ny mark, att experimentera. Det här är ju den jag är. Det här är ju min plats, min funktion i Guds rike. Och mitt ego tog sig en ganska stor smäll också, kan jag säga. Att få ta det beslutet. Och jag hade byggt upp en stor min identitet på detta. Min självbild av vem jag var. Vem jag ville vara. Och inte gjorde det saken lättare att flera saker som jag stod i även nationellt, de som startade nationella nätverk och träningssammanhang och sådana saker, de stod och stampade också mitt i det här samtidigt. Det stod och det gav inte riktigt den frukt som jag hade hoppats på, vad jag längtade efter i det jag såg. En frustration i detta. Och man kan väl säga så här, för att summera lite så här, att ja, men det finns jobbiga samtal, det finns jobbiga perioder i ens liv. Det var en ganska jobbig period i mitt liv. Och vi har väl alla det. Så. Och jag minns en kväll, det var snarare en mitt på natten, det var säkert för 2-3 tiden på natten en kväll. Så vaknade jag och jag hade ett oerhört jobbigt samtal med Jesus. Ett riktigt, riktigt jobbigt samtal med Jesus. Jag höll så hårt i det här. Och jag upplevde Jesus säga: släpp det, Mattias. Släpp det. Nej. Det vill jag inte. Jag var så besviken och arg. Det här är ju det som du har kallat mig till. Så säger du, släpp det. Så den här tanken kändes minst sagt jobbigt. Och då upplevde jag som att det var Jesus som sa: är jag nog för dig, Mattias? Är jag nog för dig, Mattias? Älskar du mig? Om vi skalar bort allt det här som du har byggt upp, Mattias, vad finns kvar? Ett fruktansvärt jobbigt samtal med Jesus, kan jag säga. Finns grunden kvar? Och den här natten, och jag vet inte hur länge jag satt och pratade med Jesus, det är inte så, men jag gjorde det i alla fall. Bröt ihop några gånger, kan jag säga. Men att få säga till Jesus: du är faktiskt nog för mig. Du kan ta det här. Jag älskar dig, Jesus. Det var otroligt befriande att få göra det. Drömmar, visioner, allt detta, som i fred var gott, det är bra saker, det vi stod i. Men att bara få ge det till Jesus och säga: du är nog. Ta det. Jag vet inte om jag slängde det på Jesus, men här, ta det. Så. För mig var det här en riktig milstolpe, en jättejobbig period, men och jobbigt samtal med Jesus. Men ett exempel för mig i alla fall var när jag på något sätt speglar mig i Petrus berättelse och tar in mitt eget liv här i berättelsen, är vad jag bär med mig. Så när vi fylls av den helige ande, när vi tar emot Jesus och vi fylls av den helige ande och vi fylls av Guds fullhet, alltså allt som är av Gud tar sin plats i oss genom andens kraft. Så Gud ger oss gåvor. Han ger oss längtan. Han ger oss visioner. Är ni med? Han gör det. Det börjar föda saker i våra liv. Och Gud, han sänder ut dig och mig ut i världen. Det Andreas pratade om. Detta. Ut i samhället. Ut i Stockholm. Ut i världen. Att vara med det Gud gör. Upprätta människor. Ge dem förtryckta frihet. Bota de sjuka. Driva ut demoner. Befria människor som är bundna. Att vara goda nyheter från fattiga, från marginaliserade. På allt sätt få vara med och få förvandla samhället underifrån. Få se mer av Guds rike bli påtagligt. Så. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det gäller varje troende, varje lärjunge. Och jag vet inte om ni tänker så, men varje kristen har potentialen att förändra världen. Jag vet inte ens om ni håller med mig, men jag ser det. Det ligger i vårt DNA. Vi tar emot Jesus, vi fylls av den helige ande och Gud ger oss allt. Och Gud ger varje troende potentialen att förändra världen. Ser vi till kyrkohistorien så stämmer det. De första kristna, rörelser som har skett i Kina, i Indien, Latinamerika, på 1700-1800-talet här i Europa. Helt vanliga kristna som bara sänds ut och förändrar världen i Guds kraft. Det ligger i vårt DNA att på något sätt göra detta. Varje lärjunge är sänd att följa Jesus ut i världen. Varje lärjunge har potential att förändra världen. Men kärleken till Jesus går före tjänst för Jesus. Där har vi grunden så. Och jag tänker att vi är olika som människor, och ni såg ju lite av mitt kött och vad jag jobbar med liksom, kring. Och det finns säkert anledningar till hur jag bearbetade församlingsplanteringsnedläggningen. Så. Men missar vi på något sätt detta? Vi blir så caught up in ourselves. Alltså vi bara, om det är tjänst eller verksamheter eller vad det nu kan vara, andra relationer eller vad det nu kan vara. Så missar vi den här grunden, så är det ju risk att det blir mitt projekt. Eller som Petrus gjorde. Att han på något sätt har fattat det. Nej, men Jesus pratar inte sådär. Säg inte sådär. Jag vet hur det är. Att det är uppgift som blir måsten. Och att Gud på något sätt upplevs som en arbetsgivare snarare än en god fader. Jag vet inte om ni känner igen er detta, men så upplevde jag i alla fall i den här mörka stunden som jag delar med mig. Att Gud blev en slags arbetsgivare som jag svek när vi la ner detta. Jesus säger så här i Johannes evangeliet 15. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Är ni med? Det är vilka vi är. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och allt det här, det är viktigt. För det är vår kallelse, men det får inte bli det viktigaste. Eller hur? Alltså vår tjänst, det vi gör för Gud, vår kallelse, våra uppgifter. Allt det här kan ju förändras. Allt det här kan förändras. Det kan bli fel. Det kan vara fantastiskt bra. Det kan krascha. Vi kan ha flow. Vi kan ha riktigt så här fantastiska perioder. Och vi kan ha ökenperioder. That's life. Så är livet. Vi lever i den här spänningen av att Guds rike är inte här i sin fullhet. Liksom. Det här är inte, vi är inte i paradiset än. Vi lever i den verkligheten. Att det är så. Men att när allt det här ändå på något sätt skalas bort av att Jesus får ta form av våra hjärtan, så att han får bli grunden i detta. Det är grunden till lärjungaskapet. För vi är inte tjänare, vi är hans vänner. Och Gud är vår fader. Så. Och det här till slut som jag vill avsluta med. Och på något sätt, jag vill att det här ska ringa i era öron när ni går härifrån. Vår kärlek till Jesus är alltid ett gensvar på Guds kärlek till oss. Vår kärlek till Jesus är alltid ett gensvar på Guds kärlek till oss. Är ni med? Jag vet inte om vi alla ska säga det i kör. Superviktigt. Och komma ihåg i detta, när vi läser om berättelsen här om Petrus och hur Jesus möter Petrus. I första Johannesbrevet så skriver Johannes här: vi älskar därför att han, alltså Gud, först älskade oss. Så kärleken från Gud går före kärleken till Jesus som går före kärlek eller som tjänst för Jesus. Är ni med? Det är den ordningen som vi formas och vi får leva i och andas i. Det går aldrig åt det andra hållet. Never. Aldrig. Jag kan säga ganska kategoriskt, för jag är övertygad om det. På något sätt att vår kärlek blir kravet för att Guds kärlek till dig och mig. Det funkar inte så i Guds rikes matematik. Det är inte den. Så vi älskar därför att Gud först älskade oss. Och det är det här, det är Petrus, det han möter på stranden i samtalet med Jesus. Jesus, han ställer inte de här frågorna som ett test. Att han ska göra räkenskap med Petrus. Eller för att ställa Petrus till svar. Ha, nu sitter vi här vid elden. Du har ingenstans att springa, eller för han kan ju springa iväg på stranden så, men nu sitter vi här ändå. Det var inte alls det. Det var inget test. Utan det var en möjlighet för Petrus att upprättas. När Jesus möter Petrus med en upprättande kärlek. Och fokuserar på det viktigaste. Ta bort allt det andra som har hänt. Det har stormat och det har kraschat. Så bara, det här, Petrus, är det viktigaste. Allt annat kan ha fallit, men älskar du mig? Så. I grunden så. Jag tänkte att det var det jag hade på hjärtat att dela. Vi ska ta lite tid i bön och lovsång som vi brukar göra. Vi brukar sjunga, fortsätta tillbe och även ge möjlighet till förbön. Att vi får be för varandra. Andreas, jag vet inte om du vill komma upp och ge information. Men det brukar vara så att vi vill du ta emot förbön så kan du komma hit till korset. Så får vi be för dig. Och jag har några ord eller bilder som kanske kan tala till dig. Jag vet inte. När jag satt och bad och förberedde så fick jag att det är just att någon som upplever just detta, att Gud har blivit en arbetsgivare snarare än en kärleksfull fader. Och så ligger det här kravet. Att Gud vill visa dig vem han är och vem du är i hans ögon. Och för att befria dig från detta. Och också bilden av en... Jag fick bilden av en gammal spinnstol. Jätteskumt, men det var en så här evighetstråd som bara fortsatte och fortsatte in och det spann och fortsatte att jobba, tog aldrig slut. Den här känslan av att jag är så trött, Gud. Så såg jag en stor sax som gick in och bara klippte av tråden. Och jag hörde, det är nog nu. Det räcker. Vila nu. Jag fick också en bild av det var en ensam maskros som stod omgiven av vad heter det, asfalt och tryckte på och kvävde. Och att Gud vill, jag tänker att det här är, den här asfalten är den här gudsbilden som behöver förnyas. Av att på något sätt krackelera och ta bort asfalten så att det kan få växa och multipliceras och bli till liv där. Och jag vet inte alls om det här talar till dig. Om det gör det så får vi be för dig. Eller knacka på grannen bredvid dig och säga be för mig. Andreas, du vill?
Ska vi resa på oss? Vi har suttit en stund.
Yes.
Bön kan vara ganska spännande faktiskt. Om vi har en annan på andra änden. Att Gud är med liksom så. Men jag vet inte om ni förstod, om ni är nya med de här sakerna, men att de här bilderna som Mattias pratade om, det är ju sån här sak i bön innan att förmodligen är det någon att när han hör det här, det är nog nu liksom, det är dags att vila, att när du sitter där och hör det och känner som att det där är ju verkligen till mig alltså, och det, då är det som är poängen med den här bilden, att få upp medvetandet på att Gud faktiskt vill prata personligt in i våra liv idag. Så känner du igen dig i de där bilderna, så gör som Mattias sa, gå bort till den delen där vid korset, där har vi några stycken som ber, men vi ska också bara blunda en stund nu allihopa, så kommer vi be att den heliga ande ska verka ibland oss, för det gör vi varenda gång, och lyssnar, försöker lyssna på vad han har att säga. Så du kan bara blunda, var alldeles stilla och ta emot. Kom heliga ande över oss i resten av den här gudstjänsten. Vi vill stanna upp precis som vi hörde i texten just nu och höra vad du säger till oss. Så ber vi att du ska öppna ögonen på oss när vi ber, när vi står just nu. Och att du, Jesus, ska visa vad har du och vad vill du säga till just mig idag. Sådana här grejer, så här kan du be i ditt inre bara, att ställ en fråga i ditt inre till Jesus. Vad vill du säga till mig idag? Och så kommer vi med det vi har med oss. Allt det vi har gjort och det vi gör för Jesus. Eller kanske att vi kommer med någonting som har kraschat. Vi kommer med den där typen av besvikelse eller skam. För att vi svek. Eller vad det är vi nu bär på. Poängen är att Jesus vill lyfta av det. Av oss idag. Där vi kommer med. Den typ av besvikelse. Eller vad det nu är. Så Jesus, vi ger dig det som ligger på våra hjärtan just nu. Vi lyfter upp i ljuset. All besvikelse. För det som har hänt. Skam eller grämelse för någonting som vi har gjort fel, eller vi ger det till dig, Jesus, nu. Men också allt det vi håller på med som är bra, vad det nu är, vår tjänst eller vad det nu är, som vi bara ger det tillbaka till dig alltihop idag, ja, Gud. Så ber jag att du ska komma med din röst och tala i våra hjärta nu. Det vi behöver höra. Jag har också den typen av intryck som Mattias kanske var inne på. Men att det är några stycken av oss som verkligen har någonting som har försökt. Vi har gjort grejer för Gud och sådär. Men vet inte riktigt om det blir bra eller inte. Eller vad det är någon sån här posttraumatisk stress efter någonting. Men att Jesus vill tala till dig idag. Att bara höra det viktigaste här. Älskar du mig? Det är det som är det viktigaste just nu. Ingen utvärdering eller kritisk analys av utan att står du kvar i relationen till mig liksom. Så ta emot det, du som har den känslan, och sök dig framåt när vi ber nu under i slutet av gudstjänsten också. Så ber vi, Gud, att du ska visa oss om det är mer saker som du vill göra, som du vill tala till oss om.
tror att Gud gav mig ett ord. Och det var just det här som gäller här och nu. Han sa att du har sett min godhet idag. Kom nu, säger Gud. Komplicera det inte, du bara kom till mig. Du har sett. Och sen så till det var det bibelordet. Det står att när vi närmar oss Gud så närmar han sig oss. När vi tar ett aktivt steg, då närmar han sig oss.
Ja, men då gör vi så här. Ska vi ta fram låtsasbandet? Vi har en låt på lager. Kom ni. Alltså gensvaret på det sättet att tro att det är så att vill du vara med, ta emot av Gud, så kom fram under den här lovsången. Annars så står det bara att ta emot av Gud. Vi kommer sjunga ingen stillsam låt här, utan, eller hur? Utan vi sjunger River, va?